Här börjar Fursten och dansösen av Barbara Kartland, översatt av Rolf Ahlgren. Inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Kapitel 1. 1867. Hans höghet först Ivan Valponski förkunnade en lakej i den brittiska ambassadens livré med hög röst. Lord Marston, som satt och skrev ett brev, vände sig om från skrivbordet med ett misstroget uttryck i ansiktet. Sedan for han upp från stolen. Ivan, min käre vän, utropade han. Jag hade ingen aning om att du var i Paris. Jag kom alldeles nyss, svarade fursten, och jag fick till min glädje höra att du var här. För mina synders skull blev jag skickad hit för att rapportera för premiärministern om utställningen, sa Lord Marston. Men nu när du är här så får jag väl försumma mina plikter så att vi kan unna oss lite roligt. Det ska vi absolut göra, sa fursten. Han slog sig ner i en av de bekväma stolarna i rummet och hans vän tyckte att han såg mera stilig och attraktiv ut än någonsin. Lord Marston och prinsen, som var kusin till tsaren, hade varit nära vänner ända sedan ungdomen, när Lord Marstons far var ambassadör i Sankt Petersburg. De var lika gamla och båda hade varit invecklade i ett otal eskapader i Ryssland, Frankrike och England, som hade fått överklassen i alla de tre länderna att höja ögonbrynen. Men det var faktiskt fursten som var upphovsmannen till alla dessa vådliga äventyr, för Lord Marston, som på sätt och vis var en ganska konventionell engelsman, skulle aldrig på egen hand ha tagit initiativet till sådana eskapader. Hans annars ganska uttryckslösa ansikte log emellertid förnöjt och hans ögon hade en road glimt där han satt mitt emot sin vän och frågade. Säg mig, Ivan, vad har du sysslat med den senaste tiden? Det glimmade till i furstens ögon. Ögonen var faktiskt det mest tilldragande hos honom. De var nästan purpurfärgade under långa mörka ögonfransar och avslöjade i sitt djup alla de vilda, passionerade känslor som präglade hela hans gestalt. Det var måhända huvudsakligen hans ögon som gjorde fursten så tilldragande för kvinnor att han lämnade en hord av brustna hjärtan efter sig var han än drog fram. Han hade nästan klassiska anletsdrag och den smarta atletiska kroppen hos en man som tillbringar en stor del av sitt liv i sadeln. Till och med bland de otal stiliga män som ingick i tsarens hov skilde han sig från mängden genom sitt utseende. Vem är det den här gången som gjort det nödvändigt för dig att fly från något slags bestraffning eller vedergällning, frågade Lord Marston. Hon var faktiskt utsökt, log fursten. Men det finns ju gränser, och när tsaren beordrades av tsaritsan att ta mig upptuktelse, tyckte jag det var bäst att rymma fältet. Lord Marston skrattade. Jag trodde väl att det var fråga om chercher la femme igen. Du kommer att konstatera att massor av dina gamla älskarinnor väntar på det här. Och att det finns många sköna damer som utgör en fröjd för ögat. Han gjorde en paus innan han fortsatte. Som du förstår så har de alla samlats här i Paris för utställningens skull. Men som en följd därav har stan på något otrevligt sätt blivit överbefolkad. Precis vad jag hade väntat mig, svarade prinsen. Men som gamla habituer kommer vi väl att bli väl emottagna överallt. Det kan du vara säker på, instämde Lord Marston torrt. Fursten var inte bara enormt rik, han var dessutom oerhört generös. Om någon inte kunde få en loge på teatern, det bästa bordet på en restaurang, ett hjärtligt välkomnande i aristokratiska hem, inte var det först Ivan. Hur är det i Ryssland? Frågade Lord Marston. Otrevligt, svarade fursten kort. Lord Marston tittade upp med förvånad min. Vad har hänt nu då? Jag trodde allting skulle te sig rosenrött sen emancipationsakten hade återgett de livegna deras frihet. Uttrycket i furstens ansikte blev...